Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 46, Det svarta vattnet. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Men idag ska vi prata Det svarta vattnet.
Ja, för nu är vi ju här, Dan. Nu är vi ju på slutstridsdags. Det kan vi inte... Vi kan inte förneka det längre. Sedan Demonernas fjäll, uppladdningen, så har vi liksom kämpat oss fram mot slutstriden. Då har det blivit liksom skarpt läge. Och nu är det ju dags, i den här boken. Allt ska avgöras.
Ja, det här är slutstridens slutstrid.
Mm. Det är nu isfolks öde ska avgöras. Världens öde ska avgöras. Och massa... Plottrådar ska knytas ihop och vi ska vara arga och vi ska vara glada. Och jag är mest lite förvirrad just nu.
Lite grann. Den första saken jag är förvirrad över är vem 17 var det som pratade med Gabriel?
Ja, eller hur? Vi får inget svar på det. Vem var det som kom till Gabriels i hans dröm i någon bok för flera böcker sedan och sa: "Boy, jag blev en döda och ta det andra först." För här får vi att det här är en jätteviktig detalj. Att just det här, ta det andra först, det gör att de faktiskt hittar till rätt plats. De hittar till det stora svalget. De hittar in till Tengil Nundes hemliga gömma. Men vi får inte svar här heller på vem det är.
Vi lärde oss ju i förra boken att Lucifer ligger bakom precis allt. Så att han är ju misstänkt, men han säger ju andra sidan till folk direkt vad de ska göra här. Så att han kunde ju bara sagt nej, ta det andra först.
Ja, och det känns också som att om Lucifer var involverad i detta... Så hade han nog sagt det till Marco.
Ja, och den som har... Men den som sa det här hade ju koll på just att Lucifer skulle göra Bojo med levande död. Men det är kanske en grej som Lucifer gör ofta.
Ja, vart hundrande år är det någon som får Bojo av levande döda runt sig.
Mm, hade kunnat passa bra på greven i... Nej, kanske hade varit lite tungt. Lite hårt.
Lite jobbigt.
Ja, så det andra stället först. Ingen idé att gå till det här ruttna hålet.
Nej, de slår fast vid att här finns det bara typ pest och kolera och döda växter.
Men har alltså det svarta vattnet flyttats?
Nej.
Alltså att man kommer till samma ställe när man går via det stora svalget?
Ja, det jag tolkade som är att det här är stället där Tengil Nundes skenbild är, för att det är där man kan komma som närmast vattnet om man är vanlig dödlig människa.
Men då undrar jag verkligen, varför ska man gå den andra vägen? Varför kan man inte bara ta vattnet där? Alltså man kan ju inte gå där, men folk kan ju flyga och hålla på.
Ja, nej, men det som jag tolkade som när jag läser boken.
Mm.
det är att det är för farligt.
Ja, man dör helt enkelt att det är för deprimerande.
Ja, det är sjukt förstört, bortfrätt. Och det som står i boken är att det finns ett hål som indikerar vad krukan är.
Mm.
Men det är för farligt. Man kan inte trampa på marken, man kan inte ge sig ut där. Och det jag tänker mig är att det är liksom som ett os av dödlig frätt, så här dödlig syra runt omkring också, så man kan inte flyga över lite heller.
Ja, men okej, vi får köpa det, för det gör ju boken lite mer spännande.
Mm. Men vad är det andra stället då?
Att det är ju Stora Svalget, får vi reda på.
Ja.
Väldigt komplicerat att komma in.
Mm. Jättekomplicerat. Och det här har ju planterats ändå rätt bra, det vill jag bara poängtera. För att jag blev först när jag läste nu så blev jag väldigt konfunderad och bara, vadå andra stället? Så jag var tvungen att gå tillbaka och kolla vad de menade. Och så inser jag att ja, men det här är ju Sunnivas ställe.
Ja.
Som hon säger att hon faktiskt blev rädd för i Demonernas fjäll.
Och Tarja har väl också märkt av att det fanns ett till ställe.
Ja.
Sen kommer brevduvorna med skatten.
Mm, ja.
Ja, hela den här. Det här kändes ju som ett Dungeons & Dragons-äventyr ungefär. Hur ska vi ta oss igenom alla hemliga dörrar?
Mm. Och det här att de hittar spåren direkt när de kommer till den här andra stället. De kan följa det. De hittar den här stenhällen med kryptan. De öppnar den. Jag försökte lista ut hur den här kryptan var. För jag tänkte mig att det är en sten som ligger nedsänkt i jorden. Men sen den bara fipplar med öppningsmekanismen. Mm. Så var det, okej, är det upphöjt så att det är liksom som en liten kista ovanför marken? Och sen kom jag bara inte på hur det fungerade.
Så fattar jag det som.
Okej, att det ligger liksom lite grann ovanför marken. Det är liksom, det ligger på en stenkant och sen ligger locket på.
Ja.
Okej, för i mitt huvud var det verkligen att det var som en platt stenplatta i marken.
Ja, lite upphöjd.
Mm, ja, det måste ju vara det för att de ska kunna piffla med öppningsmekanismen.
Ja.
Men ja, du har rätt, det är ju väldigt mycket Dungeons & Dragons rent rollspel. De slår bra på sina slag, de hittar spåren, de slår bra igen, de kan öppna hällen. Och det som gör det för mig här, det är den här känslan Margit lyckas framkalla.
Ja, faktiskt. Man hyser ju inget tvivl om att de kommer att lyckas, men det är ändå lite spännande.
Ja, och framförallt är det väldigt obehagligt för att det här när de beskriver att det känns som de har 100 ögon på sig. Vi vet att det är svartklädda män som är ute och går runt i dalen som de inte vet vilka det är.
Nej.
Och när de står där i gläntan och de känner ångesten och man vet någon som tittar på dem. Jag var tvungen nu när jag satt och läste att gå en vända hemma och bara titta. Typ, är jag ensam här? Led någon här? Och katten, hur reagerar du på det här? Och katten bara, nej, jag sover. Matte, det är ingen här.
Mossmännen är i andra huset.
Usch.
De är hos grannen.
Ja, gud, det hade varit jättehemskt. Jag tycker om mina grannar.
Ja. Okej, men de pillar sig igenom alla portar.
Ja, och sen upptäcker vi då det som, eller de och vi får upptäcka det här som vi kanske har misstänkt lite grann.
Mm, tänker du på det stora svalget?
Nej, jag tänker både på stora svalget men också vilka de här männen faktiskt är.
Ja, att det är mossmännen.
Ja. Och det här var ju lite intressant för att av alla hejdukar jag tror att Hengelund skulle hala fram på slutet så hade jag nog inte väntat med mossmännen.
Nej, och det är ju snyggt att de har varit med i sagan så länge.
Mm. Och att det faktiskt är en sån skenbart, alltså så här, hur ska man säga? De har varit med i sagan så länge men inte överanvänt. De har ju bara varit med i bok 14 om jag minns rätt.
Ja.
Och sen att Sigleik då i Demonernas fjäll tog upp att han har börjat lära sig mossmän och sen dyker upp här igen. Det är otroligt snyggt, för det säger ju väldigt mycket om vad Tengil den onde faktiskt gjorde när han var i dalen också.
Ja, och jag tycker också det rättfärdigar bok 14 på något sätt, för den var ju lite konstig tyckte man.
Ja, kan vi prata om den lite grann en sväng innan vi dyker vidare?
Absolut.
För jag minns att jag bärsade jättemycket på bok 14 och tyckte det här är helt meningslöst, att deras enda uppgift för att åka till Danmark och rädda kungen från att bli uppätna mossmän. Jag tyckte det var en klar grej när det handlade om att isfolk skulle ingripa i det världsliga. Och jag kunde inte riktigt förstå varför Willem och Dominik och Niklas skulle omvända Ulfhedin om det enda han skulle göra var att rädda kungen av Danmark.
Och det känns ju inte så konstigt nu, eller hur?
Nej, det gör det inte. Och jag kan inte riktigt avgöra om det här var någon slags slugplan från isfolkets förfäder som verkligen höll det här hemligt. kanske att Sieglake var med i planeringen och bara, det kanske var bra, jag säger att Ulverin har krafter som kan hjälpa mot mossmännen, som, ja, vi vet att Tengrunda har någonting med mossmännen att göra. Eller om det här bara var så att det handlade om att rädda kungen av Danmark och det här kom in väldigt praktiskt i efterhand. Vad tror du?
Nej, jag tror nog att det är en plantering på slutet, att hon visste att hon skulle använda mossmännen igen. Kanske inte exakt hur, men att de fanns där och skulle vara en av Tengrundas allierade.
Mm. Nej, men jag vill också tro på att det är en plantering, för det är ju jättesnyggt det här.
Ja, det är verkligen snyggt. Jag tyckte bättre om mossmän de tidigare gånger jag läste igenom det. Nu kändes det som att de tog första bästa chans att förråda Tengel och att de var inte lika läskiga som jag kommer ihåg dem, men de var otroligt populära i Svenska Isfolksföreningen. Jag var ju mossman på ett antal lajor där. Så att det var, ja, många som gillade mossmän.
Ja, de är ju liksom, vad ska man säga? Mossmän är ju Margits ultimata smygande, krypande ondska. Det är den här skräckfigurerna som man inte kan sätta ord på, men som bara dyker upp.
Ja, är det en folktro eller är det någonting som Margit har kommit på?
Jag är osäker. Jag minns att när jag läste bok 14.
Ja.
Oj. Ja.
Jag googlade. Jag fortsatte. Okay. När du läste bok 14.
Första gången så googlade jag på mossmän, eller så här, gick på biblioteket och försökte hitta böcker om mossmän, men hittade ingenting. Men jag har inte kollat upp nu, och nu blir jag jättenyfiken om vad har du hittat nu när du sitter och googlar?
Jo, den första träffen är ju faktiskt från vårt forum.
Va?
Ja, det är det. För vi har en tråd om mossmännen. Så
att läs den. Vad roligt. Mm.
Sen kommer ju förstås mossmän i betydelsen folk som har ramlat ner i mossar och blivit bevarade.
Okej, det är inte det här.
Arkeologi helt enkelt. Men sen kommer det en länk till drakar och demoner.
Va?
Där någon har gjort upp mossmän som drakar och demoner monster.
Nej.
De verkar inte ha så mycket med Margits mossmän att göra. De var mera gjorda av mossa och sten.
Det känns inte alls som Margits mossmän.
Så att jag skulle säga att Margit är ansvarig för att det här är hennes egna monster.
Jag vill ju se att det ska vara så. Och det gör ju dem ännu läskigare faktiskt.
Ja.
Mm. Nej, men jag gillar mossmännen och att vi får reda på så mycket om dem här och får det bekräftat att mossmännen var de som byggde det stora svalget. De har varit allierade med Tengil Nunde sedan hans tid i Dalen. De har alltid varit på hans sida. Det gör ju att bok 14 får en helt ny innebörd.
Ja. Mm. Att de även jobbade för honom 1925 då när Fritz Harman dog.
Ja, att det var de som faktiskt på order av Tengil Nunde tog hand om Fritz och konserverade, substanterade honom.
Ja. Mm. Kan vi tala om det stora svalget?
Ja.
Var det så läskigt som du trodde?
Inte riktigt.
Nej, jag är jättebesviken på det stora svalget.
Mm.
Det känns som det har varit en mycket bättre idé att skicka alla fiender till det stora tomrummet.
Ja, eller hur? Och sedan så satt jag liksom och tänkte nu inför jag skulle läsa den här boken på vad Lynx, alltså Fritz Harman då, sa i bok 45. Vet ni verkligen inte vad det stora svalget är? Varpå jag tänkte, aha, det är en annan dimension, eller det är egentligen någon slags side-dimension till det stora tomrummet. Och sen bara, nej, okej, det var ju ett berg i Isfolkets dal, absolut, det kunde vi räkna ut med lilltån, eller också inte. Varför skulle vi räkna ut det? Hur förväntas att vi ska reda på det här?
Ja, det finns ju ingen logik i det överhuvudtaget. Hur skulle någon kunna lista ut det här?
Nej, det är en sån här ledtråd som planterades som gjorde mig jätteupp i varv. Och sen så känner jag mig bara jättedragen vid näsan. För att det fanns ingen chans att jag skulle kunna räkna ut det här. Det finns ingenting i dalen som har tytt på att det stora svalget finns där. Vi har inte fått någon hint i några tidigare böcker om detta. Vi har inte fått någon som helst överhuvudtaget plantering av att det är en fysisk plats, utan det enda vi har fått är att det är ett tomrum man singlar runt i, vilket har fått mig att tro att det är en annan dimension. Och så är det inte det. Jag är så jädra kränkt.
Ja, det känns som en stor torktumlare som Tengil och mossmännen har byggt här.
Ja, men faktiskt.
Som på något sätt har den här konstiga vinden i sig då. Men det enda som krävs för att komma ut, det är att man har någon form av flygförmåga Det vill säga en stormdemon eller en svartängelättling, eller det finns säkert 10 andra sätt att ha det här naturligt. Och sen måste man ta sig igenom låset då. Det verkar ju inte krävas att man är Tengil den onde för att göra det.
Nej, jag vill ju lägga in det här att det som krävs också är att man har bra koll på jordens, eldens, luftens och vattnets andar som kan hjälpa en att ta sig fram till låset.
Ja, det var ju ett lite större krav, så då kanske det inte går att komma ut faktiskt. Men jag förstår inte riktigt varför de plötsligt kan påverka saker i dalen. Alltså det här låset över dalen för att stänga ut övernaturliga varelser, det fallerar ju hela tiden.
Ja, men jag tolkar det som att det kan stänga ut demoner, isfolkets andar, den typen. Men jordens, luftens, vattnets och eldens andar är ju fundamentalandar.
Mm. Men kan inte jordens ande bara gå och hämta kärlet?
Oh my god, plot hole!
Ja, här är kärlet, så här. Okej, droppa lite grejer på det.
Fast det är det inte att de springer genom stengångar?
Ja, det är det förstås.
Och stenen är Sharmas rike, och Sharma har vi ingen koll på.
Okej, man kan fortfarande ta sig till... Okej, nej, det kanske inte går då faktiskt.
Nej, jag tror faktiskt inte att det går.
Nej, bra, räddat. Saved it!
Det hade varit jättejobbigt ifall vi nu kom på ett plott lika stort som örnarna i Sagan om ringen.
Ja, vad tycker du om torktummelrytten då? Nu svävar ju omkring här. Det är jättestort. Gud vad de har grävt.
Ja, jag får erkänna att det jag minns av det svarta vattnet är just det stora svalget.
Ja, det är lustigt, för jag minns faktiskt precis tvärtom. Jag kommer nästan inte ihåg någonting om det stora svalget, men jag kommer jättemycket om slutstriden.
Okej, för mig är det verkligen så att jag minns att de är stora svalget, sen så blev det någon slut de sista 3 sidorna. Men det är ungefär 50-50 stora svalget och Nathaniels episka slutstrid.
Ja.
Och jag får känna att jag tycker rätt mycket om delen i det stora svalget, för att det är en slags nostalgikänsla för mig. Jag tycker om att vi får en förklaring, även för att det är en dålig förklaring.
Ja.
Jag tycker om att vi får lite mer insikter i vad de utvalda måste göra. Framförallt tycker jag om att de utvalda faktiskt får ett syfte istället för att springa runt i dalen. De liksom, de ägnar massor tid att komma fram till dalen och allting gick på röven. Ägnar massor tid att komma in i dalen. Men nu är de verkligen i dalen. De är vid det stora svalget. De får göra massa coola grejer med skatten och med hornen innan de ska in i det stora svalget. Och väl i det stora svalget så gör de ju massa grejer.
Mm, det gör de.
För mig är liksom hela stora svalget grejen väldigt mycket de utvalda får faktiskt göra saker. Eller ja, det blir Nathaniel och Marco, men också Ian.
Ja.
Så jag gillar det lite grann. Och sen så är det, jag vet inte, någonstans så är jag glad över att alla inte är förlorade för alltid.
Nej, jag är lite besviken att ingen är förlorad för alltid. Det stora svalgets läskighet var lite överreklamerad. Och sen är jag besviken på mossmännen, att de är så himla pigga på förråda Tengil. Man kan ändå förstå dem lite grann när de har blivit lurade på det här sättet, att de aldrig får några människor.
Ja.
Förutom några lakejer som vi inte visste hade hamnat där.
Nej. Jag hade egentligen velat se det lite innan. På något sätt. Det hade gjort Lynx ännu läskigare för mig, att han faktiskt skickar värdelösa hejdukar till det stora svalget.
Ja, eller bara oskyldiga.
Ja.
Typ folk på gatan.
Ja. Men det är ju lite... Vad ska man säga?
Sen inser vi ju... Mossmännen kan ju alltså röra sig obehindrat genom jorden.
Mm.
Och kanske stenen också till och med.
Nej, jag tolkar det inte som stenen.
Jag tolkar det lite så. Jag blir osäker. Men de lever på att suga blod från människor.
Ja. Så
vad 17 har de levt på sedan 1100-talet?
Okej, jag har en teori.
Ja.
Jag killgissar vilt nu. De behöver egentligen inte blod för att leva. Nej. Det är inte deras huvudsak. De liksom lever under jorden. Om man gräver för djupt så stöter man på dem, vilket Tengil under jorden när han bodde i dalen.
Ja.
Blod är för dem kanske som någon form av typ drog eller någonting annat liknande njutningsmedel. Så ja. De tycker, ej, du kan faktiskt hooka upp oss med riktigt bra stuff, Tengil under. Tengil under bara, jag fixar. Och sen är ju Tengil under, så han fixar inte alls. Så de blir ju förståeligt jättebesvikna. De blev lovade knark och gröna skogar. De fick demoner och andar.
Ja, då blir man ju besviken.
Mm. Och jag vill ändå... Får jag vara mossmännens försvarare här lite grann?
Ja.
De förråder ju honom inte riktigt.
Nej, de är ju lite paragrafryttare.
Ja, de är så här, vi vill inte riktigt förråda honom för då vet vi att vi kommer åka på en massa stryk. Samtidigt som det här kortet som han drar verkligen, vi har Lilith bakom oss, vi har er stammoder bakom oss.
Att det kändes lite onödigt och lite för lätt.
Ja, lite grann. Men det är ju ett tungt kort de ställs mellan. De är ju ett hopplöst dilemma, mossmännen. Så här, antingen går vi mot den ondaste människan på jorden som kan utplåna oss. Eller så går vi mot vår egen stammoder och får evig fördömelse. Och ja, det vill vi inte göra heller. För vårt, liksom, de nämner ju så här, Lilith är som deras gudom. Men hon är ju högst grad en levande gudom som faktiskt kan komma in och straffa dem.
Jag undrar hur mycket uppmärksamhet de har fått av henne de senaste 900 åren.
Alltså Lilith känns ju som världens sämsta modersfigur och också så här överlag. Hon känns ju väldigt opportunistisk och bryr sig väldigt mycket om sig själv.
Ja.
Okay. Så det känns ju som att hon kanske har gjort lite gästspel där och då, men det känns som hennes fokus ligger väldigt mycket på nattemånen där hon hänger nu.
Mm. Jag funderar, okej, mossmännen hänger djupt under marken.
Mm.
Man kan inte stöta på dem spontant, man måste gräva för djupt.
Mm.
Tengil Unde gräver för djupt, träffar på dem. De bygger det här på ja, x antal år. Sen när de klarar så har de det stora svalget redo. Men det händer ingenting på 800 år.
Nej.
De lever på dagmaskar. och sen när det till slut händer någonting så är så här, nej, vi kan inte genomföra planen riktigt. Och då blir de så frustrerade att de river stora svalget. Varför gör de det?
Jag vet inte riktigt.
Det kändes verkligen som den obligatoriska scenen i alla slut, i alla filmer, där allting ska rasa.
Ja, jag är mer okej med att det stora svalget rasar, för att det är inte ett värdefullt kulturminne eller historiskt monument. Det känns ju mer som att de mossmännen gjorde som en grej för sig själva. Fine, vi kan inte gå emot er, vi kan inte vara med Tengil Unde. Då river vi skiten så kan ingen ha det istället.
För att om de hade dragit istället så hade den norska staten kunnat ta över det här och haft värsta turistattraktionen. Bara spendera en dag i det stora svalget och åka runt. Så,
centrifugen, yay! Mm.
Så om du lyckas ta dig ner till baren som ligger längst ner.
Mm.
Ja, jag vet inte.
För mig känns det som att mossmännen gjorde det som en rage quit grej.
Ja.
Men de rage quittar inte för de är mossmän och väldigt så här lugna och värdiga. Så de bara så här, nej men då kan ingen få det, vi river det bara för att vi kan.
Ja.
Mm.
Vad tycker du om Ellens bit då?
Ja, det är ju väldigt snyggt. Vi har ju inte fått någon som helst hint om vad som hänt med Ellen. Jag har ju räknat henne som död och borta. Ja. Och att vi först nu får reda på att ja, hon är liksom, det här har hänt henne i det stora svalget också så lång tid efteråt att man stöter på mossmännen.
Mm.
Det blir ju rätt effektivt, men alltså överlag, jag är inte förtjust i den Ellen vi får i den här boken.
Vad är skillnaden då, tycker du?
Jag gillade ju Ellen som Ellen var i, nu ska jag tänka här, vad blir det? Ropa av stumma röster och fångad av tiden, den här väldigt drivna kvinnan som hade liksom, som var väldigt duktig och smart och mycket paranormala förmågor och sånt där. Och jag förstår att hon sitter fast i det stora svalget. Jag förstår att det är jättejobbigt och jag hade inte pallat av det i mer än typ en timma med alla de här tankarna om depression och ångest och allt jag kunde gjort. Men det stör mig sen att Ellen blir så otroligt inriktad på bara Nathaniel och bara rädda Fektor och jag blir aldrig glad om det, vi inte löser det här. Jag bara, verkligen? Verkligen Ellen? Så världen står på spel. Vi har Tengil Unde som äras i haserna och det du fokuserar på är att jag blir aldrig glad om någonting händer Fektor. Hashtag drama queen.
Fekor heter han.
Fekor? Fektor?
Jag tror han heter Fekor, men jag är inte
Fekor.
Säker.
Jag har sagt Fektor. Jag ber om ursäkt att säga Fekor från och med nu.
Ja, jag gillade Fekor ganska mycket faktiskt. Jag är inte säker på varför, men han tilltalade mig massor.
Ja, men jag tror att jag gillar honom också. För mig blev han den här lilla personen som är helt anonym i den här striden som faktiskt får träda fram.
Fast en sak förvirrade mig jättemycket när de beskriver hur stor han faktiskt är. För jag har ju föreställt mig att stormdemonerna är 5-7 meter stora.
Oj.
Men så är han mycket mindre än Tamlin.
Nej, men jag har inte föreställt mig dem alls som så stora. Jag tänkte att de är ungefär, alltså, vanlig människosize, knappt ens det.
Ja, han verkar ju vara mera dvärg.
Ja, men jag har tänkt att han är kanske alltså lite under medellängd, alltså i kroppssubstans, men har de här stora vingarna. Jag har tänkt mig alla stormdemoner som väldigt små. Eftersom jag har tänkt mig som att förutom då tyfon som är jättemäktig, så jag har liksom tänkt att ja, men de är som små kastvindar, de här som när man går på stan som plötsligt blåser förbi och gör att man får typ uppmattad damm i ansiktet. Alltså, rätt små.
Ja, det verkar som att du har rätt.
Men jag vill backa bandet lite grann, för jag gör
det. Okej, ja, absolut.
För jag är inte klar med mossmännen riktigt än.
Okej.
När de ska gå in i det stora svalget och de ska in i porten och de inser att okej, vi måste göra den här ritualen som Heiko och Vinga gjorde med att typ gå över gränsen.
Mm.
Och de målar Nathaniel. Nathaniel är nu spritt språngande naken. De målar honom och skatten läggs ut och allting.
Mm.
Och då tänker jag så här, hade inte mossmännen haft en orsak att dyka upp när Heiko och Vinga gjorde ritualen?
Jag kände mig att ritualen var någon slags bra sätt att ta sig igenom gränser mellan världar, och det funkar på lite alla möjliga världar. Men då undrar man ju, är det stora svalget faktiskt en annan dimension ändå som råkar ligga där? Eller är det fysiskt ett stort hål i fjället?
Det är det jag är så förvirrad över, för att då har vi alltså ett ihåligt fjäll.
Ja, och det verkar väldigt stort.
Ja, eller är det här liksom nere under marken helt och hållet? För det verkar alltså gigantiskt, det som vi får till hela tiden om det stora svalget när de här flyter runt är att det är enormt. Det är sådana dimensioner som vi inte kan greppa det.
Ja, sen är frågan hur bra sikten är, men om sikten är...
Jag tror sikten inte är något alls. Jag tänker mig att den är kolsvart.
Ja, men när de ser ljuskällor, hur långt de kan se dem? För då, om de inte alla som är i svalget ser en kraftig ljuskälla, så känns det som att det måste vara över 10 mil.
Men det, jag får den insikten också. Jag utgår från det här att när Gabriel tände sin strålkastare...
Mm.
Sin 1000-metare. Att de såg den av size av en tändsticka.
Ja, och den borde ju gå 1000 meter då, tycker man. Med tanke på namnet.
Ja, jag tolkar det som att det är flera mil djupt och väldigt, väldigt brett.
Och då måste det vara en annan dimension.
Ja, fast det är det ju inte. För att de säger ju uttryckligen att det här är byggt i jorden.
Mm, det kanske är både och på något konstigt sätt.
Ja, att det är liksom...
Här, flytta in din fickdimension här i det här hålet. Den blir 10 gånger större än hålet.
Ja, men det kan jag tänka mig. Att mossmän har gjort ett visst fysiskt utrymme som är så stort som de kan.
Mm.
Och sen har tänkt att flytta in en fickdimension där. Vilket gör att det är en massa vindar och saker och blåst och hej och fan hans moster.
Ja, för de här vindarna måste ju ha någon slags drivkraft. Och det känns ju magiskt och annan dimension.
Ja, visst det kan vara Tengelundes magi som är där, men... Det är för stort för att jag fysiskt ska kunna rymma det i ett fjäll eller under marken.
Ja.
Utan att vi ska få allvarliga påverkningar på någonting. Nu tänker jag väldigt logiskt. Och vi har med magi och mossmän att göra, så det behöver inte vara logiskt. Men min hjärna vill ha ett svar på det. Och jag är lite nyfiken på vad ni lyssnare tycker om det här. Hur ser ni på det stora svalget? Är det en fysisk plats eller är det en annan dimension?
Svara gärna på YouTube, på YouTube-kanalen margitsandemo.se heter den, inte .se.
Ja.
Där ligger alla våra avsnitt.
Så gå in och svara där så vi får veta på vad ni tycker.
För att om det är en fysisk plats och den är 10 mil stor, då att flytta in till jord för att fylla den borde ju typ orsaka en groteskt stor jordbävning över hela skandinaviska halvön.
Ja, men mossmännen sa att det tog dem väldigt lång tid. Jag tänker liksom att de har gjort det här, att de har pressat all jord så hårt att all jorden finns där, men är alltså ihoppressad så att de kan liksom gå förbi alla de här vad fysikens lagar kallas.
Ja, så att de släpper ut den jorden igen som är ihoppressad.
Exakt. Jorden har liksom varit vakuumförpackad nu, så drog de proppen och all jord bara woohoo, frihet, och sen väller ut.
Ja, vi kanske inte ska försöka gräva för mycket i fysiken här.
Du ska gräva.
Ja, ska vi nämna Targinors konstiga svärd som gjorde en väldigt kort karriär?
Ja, jag har ju varit lite nyfiken på det här svärdet sedan bok 41. Och här är Targinor bara borta med skatten. Och det är ju tur att Ian har lite hjärna och håller i svärdet när de sugs in genom porten. För det här måste vi prata om också. För det är här de förlorar hornen och de förlorar hela skatten.
Ja, klantigt.
Jätteklantigt.
Och den måste ju förlorad för alltid nu då.
Ja, vi ser det inte under resten av boken. Och för mig så späder det på min känsla av separationsångest från isfolket. För det är så tydligt att först förlorar vi hornen och sen förlorar vi skatten. Och skatten har ju varit en så stor del i hela isfolkets historia. Folk har dödat varandra över den här skatten. Och nu så är den bara borta.
Men vi har alltid Rune.
Vi har alltid Rune. Och vi har svärdet som Ian har när han sjunker mot botten i det här hemska stora svalget. Och det är ju en väldigt tur att han har det, annars hade Ian blivit blodpudding.
Ja, det är lite konstigt att de inte lyckas göra blodpudding av honom ändå. För att även om man har jättemagiskt svärd och viftar med det i mörkret, så borde man vara ganska lätt att ta ner för någon som kan se i mörkret.
Ja, och eftersom botten är jord har det inte bara varit lätt att de bara backar undan, går ner i jorden och sen dyker upp under honom, fäller dem till marken och sen har blodfest.
De har ju inte slagits med någon på 900 år, så att de har en dålig koll på hur man gör.
Ja, de kanske blev så överraskade av att en människa faktiskt gör motstånd.
Ja, att det var ett jättemagiskt svärd kanske. Som sen går förlorat, eller hur?
Ja, för att Ian har hållit i handen hela tiden, de kommer ner på botten och sen när de ber sig upp från botten så glömmer han det.
Ja, bra. Sluta glömma grejer.
Ja, vad är det med de utvalda att glömma grejer? Och ja, visst, de vill skylla det på att det är för att det inte är viktigt längre. Men jag bara, det här är en magisk artefakt, förmodligen av stort kulturhistoriskt och historiskt värde. Och ni glömmer det. Min arkeologisjäl hatar er för tid och evighet för detta.
Min rollspelarsjäl hatar det. Håll era magiska grejer. Det är svårare de att hitta.
Ja, men det är typ ett plus 10 svärd. De bara, vi skiter i det.
Mm.
Men jag tycker det är lite fint just när de är på botten av det stora svalget och hittar först Ian då. Alltså då är det Mark och Gabriel och Toa som har hittat varandra.
Oh.
Och de har konstaterat att okej, det är Marco som kan manövrera runt här. Det är Nathaniel som kan manövrera runt because de är svarta änglar.
Ja.
Men jag tycker det är fint när sen alla de utvalda har kommit ner till botten och de hittar först Ingrids demoner och sen några förfäder och så blir det så där. Det blir den här återföreningen och det är därför jag tycker så mycket om det här med stora svalget, för jag får träffa alla igen.
Jag tycker det är återföreningen nog att kräkas på faktiskt.
Va?
För att det är så himla mycket återföreningar. Så att när väl helveteshundarna dyker upp så blir jag glad. Ja, kolla något nytt.
Men vi tycker ju om.
Ja, jag kanske gillar först återföreningen där nere, men sen så liksom. Och så just de här andarna som man bara kan be om så här tjänster, så fixar de allt.
Ja, men det känns ju som att Tarangais andar, alltså luftens, jordens, eldens och vattnets andar, de är så uppmärksamhetskåta just nu. De vill ju verkligen att folk ska tro på dem och be till dem så de kan ändå finnas kvar. Så de gör ju liksom vad som helst. Och det är lite kul ändå på ett sätt att de utvalda inser det. Vänta nu här. Vi kan be dem om vad som helst, för de kommer vilja ha uppmärksamhet.
Desperata gudomar, perfekt.
Det är lite störande att de har kommit på det. Men det gör ju också att det här blir mycket lyckat. Jag tycker ändå det är trovärdigt, för hade det varit några andra andar som hade varit så här hjälpsamma så hade det blivit konstigt. Men Tangais andar har ju en orsak att faktiskt finnas kvar. De vill ju inte försvinna.
Nej. Okej, får vi lämna svalget?
Vi får lämna svalget nästan. Vi ska gå mot det röda ljuset nu.
Mot det röda ljuset. Väldigt bra faktiskt, tycker jag, bilden är på baksidan av boken.
Ja, eller hur? Det här är ett bokomslag som jag faktiskt gillar lite grann.
Jaha.
För jag tycker att Ellen ser väldigt bra ut på framsidan.
Ja.
Och det är en väldigt trollsk stämning. Och som du säger, baksidan är jättebra.
Yes.
Så det här omslaget hamnar nog på min topp 10 över omslag.
Bra omslag. Vi har brukat dissa omslagen, men det här gillar vi.
Ja, vi kommer nog gå igenom våra topp 10 omslagen, men jag kan säga att det här hamnar rätt högt upp sedan på min lista.
Ja.
Men det röda ljuset, där det blåser så mycket, dit ska de. Och de tar sig dit, för nu har Nathaniel och Mark gått in i sin nya roll som samlare av folk som har kommit vilse i det stora svalget.
Mm.
Men när de väl kommer till det röda ljuset, det är ju lite udda skara som går in. Det är Nathaniel och Marco, det är självklart.
Ja.
Det är Anonym Stormdemon 1A.
Ja.
Och Orin, som kan sätta sig i kontakt med Tangais andar, men det kan tydligen vem som helst göra nu.
Ja, och här är ju, tycker jag, Tengil den ondes sista stora ögonblick som skurk. För det här är ju så himla gement. Alltså jag har tagit sin... Han har våldfört sig på sin sondotter.
Ja.
Fått en unge med henne som han sedan har spärrat in här.
I 700 år.
I värsta BDSM-positionen i 700 år.
Ja.
Och sen ska han bara, ha, henne ska jag ha sex med och sen döda. Och då får jag komma in till det svarta vattnet. Men som lås betraktat, alltså det är otroligt nidingsdåd, men som lås betraktat är det ju ganska kast.
Ja, eftersom det inte är exklusivt för Tengil den onde.
Nej, man undrar om det fanns någon regel. Det kanske funkar om man är en ättling till Tengil den onde. Eller kunde vem som helst ha gjort det här?
Jag tolkar det här som att det kan inte vara en ande. Det kan inte vara en demon. Det måste vara en levande varelse.
Mm.
Alltså. Och eftersom man inte kan närma sig Tili, för det här är ju Tili som vi äntligen återser. Det var ju henne som vi såg på den här bilden i fönstret som vi har fått. Hon som isfasättlingen som har varit försvunnen, som inte kom till Månas fjäll. Och det är för att hon fortfarande lever.
Mm.
Och sitter fast.
I den vansinnigt konstiga positionen.
Ja. Men det som jag tänker liksom är att hon har ju suttit fast där och ingen har kunnat närma sig henne på grund av det här röda ljuset som är jättefarligt för ögonen. Det blåser och virvlar. Ändå är det att Mark och Nathaniel, Orn och Stormen i månen kan ens närma sig henne är för att de har eldens och luftens andar som faktiskt mildrar detta.
Mm.
Så att det gör ändå låset rätt effektivt, för om du måste ha Tarangais anda på din sida för att kunna närma dig, och du måste vara en levande varelse, och levande varelse sjunker till botten av svarget väldigt fort.
Ja.
Så ska jag säga att det är rätt effektivt.
Ja, bra jobbat. Jag måste säga att den här scenen är ju någonting som jag tror de flesta kommer ihåg från Isfolket. Och som ja. Man har hört väldigt mycket dåliga skämt om när man spelar rollen Marco i Isfolksföreningen.
Du skulle väl aldrig.
Men jag tycker att scenen är märkligt fin på något sätt.
Ja, jag får hålla med dig. För den är ju präglad av väldigt mycket stress. Marco vet ju att okej, jag måste göra detta. För Natalia kan inte göra det, för han har precis hittat Ellen. Ian säger Tova nej. Och de andra är andar och demoner.
Mm.
Och Marco vet att det är väldigt bråttom. Vi har Tengil den onde efter oss. Visserligen så har han fortfarande alla sina bojor kvar så vitt vi vet. Men han är liksom, han är på väg.
Mm.
Men i den här brådskan blir det ändå någonting väldigt fint och ömt.
Ja, faktiskt. Och det är ju otroligt skickligt att lyckas skapa det. Och jag tycker också scenen blir mycket starkare på grund av att vi fokuserade så hårt på Marco i förra boken.
Mm.
Att vi känner Marco nu och vi förstår hur svårt det här är för honom.
Ja, och något som slog mig väldigt mycket hårdare vid den här genomläsningen var Marcos lilla parentes om Shangri-La, där han filosoferar att ja, Shangri-La det är via riket där alla är unga, och den här filmen om när det var en ung upptäckten som träffade en kvinna där, så fort hon kom utanför dalens gränser så åldras hon och dog.
Ja.
Och det här slog mig så starkt eftersom vi har fått se Marcos totala ensamhet i förra boken, där hans största skräck är att han kommer leva för alltid och alla hans vänner dör.
Ja.
Och här blir ännu mer tydligt när han bara okej, hon har varit här i 700 år. Jag kan befria henne. Och hon vill bli befriad.
Ja.
Men vad kommer hända sen? Inte bara för henne men också för Marco. Vad kommer hända sen? Det här är hans första... Det här är bådas första stund tillsammans med en annan varelse. Liksom första gången de har sex båda två. Och på Marco ligger den här. Kommer hon dö så fort vi kommer upp? Kommer jag bli ensammare än ensam? Vad kommer hända här? Gör jag henne en otjänst eller vad händer här?
Ja, så är det så skört och fint mellan dem. Man ser ju liksom hur de börjar tycka om varandra trots den superbizarra situationen.
Ja, för det är jättebizarrt. Men det ska vara Margit som kan skriva en sån här scen på ett sätt som gör att det känns lika sprött och fint som is, och att det verkligen skär hjärtat över hur mycket man känner med både Marco och Tili i den här scenen.
Det är tur att den här scenen kommer i bok 46 och inte tidigare, så att folk som verkligen inte är fast i Isfolket får inte läsa den. För att det känns som att man måste ha läst de andra böckerna innan förut. Om det här hade hänt i bok 1 så hade nog många kastat böckerna.
Ja, Men det har byggts upp så mycket och vi har så otroligt mycket med oss. Och här, den här scenen skulle jag säga är en av Margits mest finstämda scener hon skrivit i hela sagan.
Ja, det tycker jag. Och det är absolut mest intresserad efter att ha läst klart den här boken. Det är liksom, hur ska det gå för Marco och Tilly?
Ja!
Åh, jag vill att de ska få det bra tillsammans.
Ja, men faktiskt! Och just den här bilden efteråt när de har haft sex och Tilly i loss och hon får låna Marcos tröja och den når henne till knäna för hon är så liten. Och mitt hjärta går sönder i 1000 bitar över den här flickan som har suttit fast i 700 år. Och nu ska hon börja leva. Jag vill så gärna att hon och Marco får det bra ihop.
Jag vill se scenerna där Marco liksom ska lära henne om världen.
Ja.
Och typ, ja, så här betalar du räkningar. Ja, kanske inte just det.
Men hur förklarar man för en flicka som har lämnat jorden för 700 år sedan i ett väldigt enkelt liv i en fjälldal att det är 1960?
Förhoppningsvis får jag andra kvar och så kunde det bli jätteintressant. Liksom min svärmor är den här i Dida, liksom en ande från förfäderna. Och det här är min svåger Targenor.
Oj, alltså wow, ja.
Ja, jag är fascinerad av den här kärlekshistorien.
Jättefascinerad. Den är så hastigt. Den dyker upp så hastigt i boken. Men den känns totalt trovärdig. Oj, vad den känns trovärdig.
Jag är betydligt mer fascinerad av den här kärlekshistorien än jag är av resten av boken. Jag förstår ju varför resten av boken finns.
Ska vi plocka loss Fektor från väggen innan vi går vidare?
Okej.
Är det Fektor eller...
Nej, Fekor.
Det är Fekor. Fekor från väggen. För, som sagt, för mig är ju Fekor den här lilla människan, eller ja, demonen i den här boken. Och sidan som får vara liksom en slags röst för alla de här anonyma demonerna som gäller isfolket. Han har också känslor och alla hans tankar och hur demonerna har tänkt och resonerat kring att faktiskt ställa sig på isfolkets sida. Så han är fin. Och han sitter ju fast mot en vägg för att han hjälpte Ellen och tänkte nog tyckte fy och slungade fast honom mot en vägg så att Ellen kunde börja sjunka. Och nu ska de rädda honom och eftersom de har klantat bort svärdet för att de är dumma i huvudet.
Ja.
Så måste Ellen, Nathaniel och Tyfon och Tamlin och Trond hjälpa Fekor loss.
Eller för ingen tänkte på att man kunde önska att andarna hämtade svärdet.
Nej, det var ingen som tänkte på det. Men det här var uppenbarligen magiska bojor, så att...
Ja, men svärdet var ju bra på att bryta magiska bojor.
Ja, faktiskt hade det inte bara varit jätteenkelt för att be jordens ande. Bara, kan inte du bara leta upp svärdet botten och hämta det?
Typ.
Det kanske hade varit lite för optat i för sig.
Ja.
Jordens ande är ju ingen springpojke.
Varför är vi tillbaka i svalget? Jag vill ut ur svalget.
Nej, vi är inte klara i svalget än, Dan. Håll dig i svalget.
Nej, det är
jo, svalget är trevligt och bra.
Okej, okay. Han sitter fast i väggen. Inte bra. Hur tar du oss honom?
Med kärlek såklart.
Ja, snuttigt.
Ja, snuttigt. Och här är jag så här. Här sjunker ju Ellen lite mer och mina ögon för att hon blir så otroligt Nathaniel fokuserad. Hon är så otroligt Fekor fokuserad som sagt. Och ja. Jag är i den här boken väldigt glad att Ellen försvann så tidigt i slutstriden. För att jag ser inte hur hon hade kunnat vara till någon som helst hjälp i böckerna fram till den här.
Nej.
Är jag elak och hemsk nu då?
Nej, inte om hon skulle bete sig som hon gör i den här boken. Det håller jag helt med om.
Nej, vad är Ellen som hon var i Europa av stumma röster och fångad av tiden? Vad är personen med en egen agenda som hade drivkraft? Och ja, ni har varit skilda från varandra i en vecka. Ja, Nathaniel, du tror att Ellen var död. Jag förstår att det här är jobbigt, men kan vi fokusera på att rädda världen?
Men jag tror inte Ellen hade blivit så här om hon hade varit med hela tiden. Utan det här är ju förmodligen en effekt av att Margit har behövt tänka på ganska mycket när hon har skrivit de här böckerna. Så att hon har ju slirat lite i personteckningen av Ellen här.
Ja, gud ja.
Hon har glömt lite grann. Oj, hur var Ellen igen? Ja, Nathaniel var kär igen.
Standard 1A, tjej som gråter. Det är så synd, för jag tycker om Ellen som Ellen var innan. Det är lite solsyndromet vi får se här.
Ja, Ellen kanske är bättre nästa bok, hon vet. Det finns en bok kvar.
Och nu ska jag se till att vi lämnar Storasvallet. För nu får Nathaniel alla flaskorna. Yes. Han ska bege sig in i röda ljuset. Ja. Men innan vi lämnar Stora Svallet så måste vi gå tillbaka till vad gör Tengilen onde egentligen?
Ja, det här är ju ganska roligt faktiskt.
Ja, eller hur?
Så här, men jag skär av mig, eller jag tar, mossmännen skär av mig benen och reparerar mig igen.
Ja, och det är ju en rätt briljant lösning på det hela.
Ja, perfekt.
Ja, för det gör ju att Tengilen onde kommer loss. Han blir fri från sina bojor och han kan röra sig jättesnabbt. Men nu börjar klockan ticka som attan alltså.
Ja, om man ska vara lite jobbig här då, så varför gjorde han inte så här direkt?
Ja, men han kunde inte ta loss sina egna ben, eller hur?
Nej, men han kunde väl kalla på mossmännen tidigare.
Ja, fast Tengilen onde är ju inte den smartaste kaninen i korgen. Han är ungefär lika dum som ett skåp.
Han kanske inte kunde kalla på dem i och för sig. Han kanske var tvungen att träffa på dem.
Nej.
Han kunde slänga in fekor i väggen, då kunde han nog kalla på mossmännen också.
Ja, det tror jag definitivt. Och varför tvingar han inte bara mossmän att göra som han vill? Varför kunde de förhandla med honom och inga andra?
Ja, det kan man ju fråga sig.
Mm, de bara, vi tänker inte hjälpa dig om inte du gör det här. Och de bara, okej, nu har du gjort det, nu kan vi hjälpa dig. Tengilen onde, det är bara kunnat mana dem till intet.
Ja, fast kanske bara de tre. Och då hade de andra stuckit och inte gjort sitt jobb. Fast det gjorde de ju inte ändå.
Nej.
Det charmiga med mossmännen är ju faktiskt att de klarar sig här. Att de finns kvar.
Ja. De är helt igenom de sanna opportunisterna i den här berättelsen.
Ja. Det är få som har varit på Tengilen ondes sida som har klarat sig.
Ja, det är de och Ariman.
Ja. Och Kali.
Ja, just det. Kiva. Fast Kali var väl mest bara ett wild card.
Och alla som bytte sida.
Ja, det var många som bytte sida. Oj, vad många det var.
Mm.
Mm. Men i och med att Tengilen onde blir helad av mossmännen så kan han ju ta sig in till det stora svalget. Och han stänger för dörren så det är bara Natanael som klarar sig in till Tengilen ondes hemliga gömma för det svarta vattnet.
Ja.
Och vi är nästan ute i det stora svalget. Och de andra, vad gör de?
Ja, de tar sig ut ur det stora svalget och så har de någon slags sitta i backefest.
Ja, lite så.
Ja, jag såg framför hur de ölade och hade picknick. Och det konstiga är att de inte agerar när helveteshunden agerar. När det väl går att komma in och hjälpa Natanael så är det ingen som gör det.
Nej.
Utom helveteshundarna.
Ja, jag förstår inte riktigt heller. Kan det vara så att de är så pass rädda för att Tengilen onde faktiskt kan förinta dem? För han kan ju förinta både andar och demoner. Demonerna förstår att de inte så här, vi vill inte ge oss in där, vi kan faktiskt hamna under hans inflytande. Och isfolkets andra kanske tänker att ja, men han kan förinta oss.
Ja, men tänk om Tengilen onde hade vunnit. Och så hade de, vi kanske skulle ha hjälpt Natanael.
Ja, den hade varit jätteintressant.
De är ju förhindrade att gå in på något sätt. Men jag vill gärna hitta någon anledning att de är förhindrade annat än att författaren håller dem utanför.
Det kan ju vara så att... Om vi tänker så här. Shira kan ju inte gå i närheten av Tengilen onde förrän i absolut sista minuten. Och hon är ändå den mest episka människan anden vi vet. För hon har varit vid det klara vattenskälla. Kan det vara så att det är ett block som gäller för alla andar? De kan inte ta sig i närheten av det svarta vattnet eller Tengilen onde. Och helvetsundarna kan det av den enkla anledningen till att de är helt enkelt för coola. De är en form av naturkraft. De fixar det här.
Ja, och så är de ju inte på isfolkets sida heller riktigt. Även om de blir värsta bundisarna med Natanael.
Mm. Och de verkar ju inte vara onda heller som demonerna. För att det som vi fått fastslaget är att demoner är naturen onda. Därför kan Tengilen onde få dem med sitt inflytande. Men han kan ju inte göra det med helvetshundarna. Både för att de är jätteförbannade för honom, men också för att deras herrar, vilka de nu än var, ställer sig neutrala.
Men det kändes ju som att han hade massor av chanser att bara förinta dem. Vi vet ju att Tengilen onde kan förinta folk genom att bara säga och bara peka på dem.
Ja, men det känns som han är väldigt splittrad här. Väldigt oepisk, väldigt...
Jag hade en konstig bild framför mig också. För att jag har lite hundabstinens då, eftersom jag är i Stockholm. Min hund är i Norrland.
Ja.
Och så stod det att helveteshundarna gläfste. Så att i mitt öra lät det precis som när min hund som väger 5,5 kilo och är arg på folk som har fräckheten att gå på gatan utanför. Och tycker... Rar, rar, rar. Så att det var det jag hörde för den tiden. Och de blev mer och mer lika så här gigantiska nakenhundar.
Jag tror att de är lite mer helvetiska än så.
Ja, det är läskigt med jättestora nakenhundar.
Nej.
Nej, okej. Okay. Jag tycker att den här, jag förstår varför den här slutstil är så fruktansvärt lång, men den håller inte ihop riktigt för mig.
Nej. Som sagt, jag hade förträngt att den var så lång.
Ja, den är ju ändå inte ospännande, men ja, jag hade nog gärna sett att den var 30 sidor kortare.
Ja, för det vi får här är ju en katt och råttalek i grottgångar, kombinerat med Nathaniel kastar av sig allt sitt vankelmod och sin självömkan och hittar sin kraft.
Ja.
Och det går ju väldigt snabbt, men vi har redan sett Nathaniel hitta sin kraft.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Kraft. Vi har sett att han tagit befäl i det stora svalget redan när de kom in i dalen, att han blev så mycket mer auktoritär än Marco. Så att han ska hålla på och hitta det nu och verkligen känna, nej men jag borde inte, jo jag kan. Jag tror vi hade kunnat spara 30 sidor genom att bara korta det och bara, Nathaniel visste nu vilken kraft han har, så han använde det fullo. Bam!
Mm. Men en sak jag tycker är riktigt bra i slutstriden, och här är ju en grej som finns i det västerländska litteraturarvet hela tiden. Han gör ju en fantastiskt bra Jesus-impersonering i den här slutstiden. Han lider så fruktansvärt mycket. Han fryser, han är hungrig, allting är så eländigt för honom.
Ja, han säger ju det. Min kropp är förstörd, men det är min själ som ska ta den här striden. Jag bara, ja, absolut.
Ja, plus då att det slutar som det gör då, så känns det som att ja, han är verkligen Jesus här på slutet.
Oh ja, definitivt. Men jag håller med, det är en lång sluttid. Men det som jag funderat på väldigt mycket är att den här sluttiden gör sig inte så bra i textform.
Nej, den skulle nog bli helt fantastisk i en tv-serie.
Ja, precis. Alltså två avsnitt med den här slutstriden, eller bara ett långt timsavsnitt med slutstriden, hade varit jätteepiskt, för att jag ser mer framför mig det som Margit har liksom beskrivit. Och det är ju också att Margit är en väldigt duktig författare som kan måla upp bra bilder med sina ord. Mm. Men att läsa den här katarottaleken i grottgången, att läsa om hela Nathaniels vankelmod, blir väldigt, väldigt långdraget och i slutändan lite tråkigt. Men att se det här på Vita duken som en tv-serie hade varit mycket mer intensivt.
Ja, och sen tycker jag att det här också är, det är ju några av Tengil Ondes sämsta ögonblick. Han är så himla fåniga. Och han är liten och ynklig. Det beskrivs jättemycket hur patetisk han är.
Han snubblar på sin kappa för han har korta ben.
Ja, och hans repliker är liksom, ska du tänka nu igen? Så här.
Han är och, som någon slags buskisfiende här.
Ja, han, jag tycker det blir fantastiskt mycket bättre när vi väl, när Kira väl får med.
Ja. Och jag är lite besviken på hur Tengil Onde framställs här. För eftersom i förra boken var det väldigt mycket fokus på Lynx. Lynx och otäckas. Så jag hade förväntat mig att nu kommer Tengil Onde faktiskt vara den här onde förfaren alla är rädda för. Men det Nathaniel gör att han skrattar åt Tengilunde, för Tengilunde är fånig och ynklig och patetisk. Mm. Och det som är Tengilundes starka sidor, hans, vilket är att han kan skjuta blixtar ur händerna som en sithlord. Han kan ha sitt moln av dödande gas. Allt det blir bara mer tecken på att han är fånig än att han är jättemäktig.
Ja. Mm. Däremot så just det här att medkänslan är farlig för honom, att Nathaniels styrka är hans svaghet, det tycker jag fungerar ganska bra.
Ja, det fungerar jättebra. Men det blir just den här, när man haft den här stora kapplöpningen genom berget.
Ja.
Och vi vet att Tengilunde hinner först och sen blir det låst läge. När det blir låst läge och Nathaniel går in i sitt martyrskap och allt sånt där, vi får massa återblickar när Nathaniel ska tänka tillbaka till vad är Tengilundes svaghet.
Ja.
Då blir det väldigt segt.
Ja, det är nog konstigt think off där. När de sitter och tänker och så här, Tengil misslyckas tänk.
Ja.
Han bara, tänka jobbigt.
Tänka jobbigt och Nathaniel måste komma på de här grejerna. Men jag har också grejen att, hur ska man säga det här? Nathaniel måste komma på Tengilundes svaghet.
Ja.
Samtidigt så ska Nathaniel inte komma på Tengilundes svaghet, för det är till hans nackdel.
Va?
Ja, så jag förstår liksom inte, vad är det som händer? Varför säger förfäderna, gå tillbaka i tiden, tänk på det här. Och nej, du kom på det, det skulle du inte ha gjort. Jag bara, men vad vill ni egentligen med den stackars pojken? Vill ni att Nathaniel ska komma på det eller inte?
Ja, det känns ju lite ofokuserat.
Ja, för det som vi har slagit fast vid väldigt klart tydligt i alla böckerna Nathaniel har varit med, att Nathaniel är en väldigt empatisk och känslosam människa. Så om det är så att de bara vill att han ska känna medkänsla med Tengilunde, så kommer ju det hända oavsett. Så jag förstår liksom inte vad de vill med att han ska komma på det och sen inte komma på det.
Nej, det känns bara som att det ska vara dramatiskt.
Ja, det känns som att förfäderna här återigen hade behövt kommunicera lite mer.
Ja.
Och sen måste jag bara rage över en sak till.
Ja.
När du är isfolkets utvalde på språng efter din onde förfader för att hinna först fram till ondskans vatten, alltså det svarta vattnet, varför slänger du då en hel flaska vatten på en jävla bergvägg?
Ja, det kan man ju fråga sig.
Vad händer här, Nathaniel? Med argumentet, jag klarar inte av att vara inne i den här grottan längre. Nej, men taskigt läge, hantera din klaustrofobi. Rädda världen. Det höll ju på att gå på röven för att han slängde bort en flaska klart vatten. Och det är det klara vattnet. Det finns inte så mycket av det.
Nej, men det funkar ju bra det också.
Ja, men jag blir jättekränkt.
Ja.
Mm, för att, jag menar, tänk ifall han inte haft tillräckligt med vatten kvar tills när det väl gällde.
Ja, det hade varit jobbigt.
Det hade varit jättejobbigt.
För att två flaskor går åt att hälla i det svarta.
Ja.
Vad ska vi säga? När Tengil den onde lyckas slicka på korken och faktiskt blir sin verkliga form, då är det ju riktigt spännande.
Ja, då ryser jag, då sitter jag. Jag satt och hoppade upp och ner, känner det här. Det är det här jag vill se. Nu blir det episkt, nu blir det en standoff. Nu får jag den här onde förfaden som jag faktiskt vill se. För att jag behöver ha en riktigt ond antagonist. Jag behöver ha någon som jag kan också vara rädd för. För jag, när jag är mer rädd för mossmännen än Tengil den onde, då är det någonting fel.
Ja.
Vad kände du när Tengil den onde då slickade på korken och stod där i sin fulla makt?
Ja, men det var ju fantastiskt. Det var ju så här, oj, nu, hur ska du klara av det här? Och sen tycker jag då kraven på att vara den här ondskan personifierad är ganska höga. Alltså han åker dit för att hans mamma en gång tyckte lite om honom.
Mm.
Det är ganska hårda krav.
Ja.
Och det rimmar ju inte alls med Kira, tycker jag. För att om någon av hennes föräldrar någon gång hade gjort något dumt, vilket de förmodligen hade gjort, så påverkar inte det henne. Men här faller Tengil den onde helt på ett ögonblick av moderkärlek från hans mamma.
Ja, jag hade nog köpt det mer än det var så att Tengil den onde känt någon form av kärlek. Att det var en svaghet som han hade.
Ja.
Men just det här med att han som den onde här världshärskaren faller på vad andra känner för honom, det gör att Nathaniel kan ju ha hur mycket medkänsla som helst att stå ute, vilket Nathaniel gör. Och det blir hans stora svaghet. Det är helt orimligt. Det är som att Kira skulle vara jättesvår mot att folk hatar henne. Och det var hon ju inte.
Men kunde det inte ha varit Tengilrondes egna känslor för sin mamma istället? Bara vända på det.
Ja.
Att han en gång tyckte om sin mamma.
Ja, och i raseriet när han upptäckte den här känslan så högg han ner. Det hade varit mycket mer logiskt. För genom att Tengilronde blir ett offer för andras känslor så förlorar han ju sin egen agenda. Helt och hållet. För att han kan inte påverka vad andra tycker och tänker om honom.
Nej, och vad är det för perfekt ondska? Det känns så... Ja, det är inte bilder av ondskan för mig på något sätt.
Nej.
Att alla måste vara fullständigt superruttna och oförmögna att planera. Och... men det... Ja, det blir inte rätt.
Nej, och att den sanna ondskan också är beroende av vad andra tycker och tänker om den. Det funkar inte heller.
Nej.
Och just där, jag tycker om det att allt kan övervinnas med kärlek. Det är fint. Men att det, är det, att det här ögonblicket är det enda Tengilronde faller på och att Nathaniel kan använda det för att mana fram sin egen medkänsla, det blir jättekonstigt. För att det, alltså det gör honom så sårbar.
Jag är glad att han inte dog av det i alla fall, utan det krävs verkligen de sista dropparna av det klara vattnet.
Ja, och där är ju Nathaniel riktigt bra.
Ja.
Att han brottar ner honom, slänger ner det klara vattnet i halsen på honom och Tengilronde brinner upp.
Och sen är Nathaniel helt utsjasad och liksom täcks av snö och det är jätteepiskt. Men vi vet ju att någon kilometer bort sitter hela gänget och har picknick och kan när som helst hämta honom.
Ja, fast de vet inte vad som händer.
Nej, men alltså, Lucifer vet allt. Marco förutsäger framtiden. Så här, någon kommer att lista ut det här, känner jag.
Ja, fast jag hade velat se att Nathaniel blev en martyr här. Visst, jag sörjer för Ellen att hon inte får sin kärlek i så fall. Men alltså, kan vi läsa upp det här slutstycket bara?
Ja, läs.
Ja. Ellen, tänkte Nathaniel. Förlåt mig, jag kan visst inte klara det. Hade så gärna kommit tillbaka till dig. Förlåt mig, käraste. Han drog tungt efter andan. Hela kroppen värkte. Armen, lungorna, den förfrusna huden. Nathaniels armar gav vika, han föll omkull i snön. Jag stoppar där, för nu fick jag lite tårar i ögonen.
Oh.
Ja, jag tycker det är jättefint. Och så det blir så bra det här. Det är så synd att slutsidan är så utdragen när det finns såna här guldkorn i den.
Ja, jag hoppas att han dog episkt där.
Mm, jag hoppas det med.
Att de kommer och hittar hans lik och liksom, han gjorde allt för oss. Han gav sitt liv för oss. Han var i sanning den utvalde.
Ja. Åh, kära lyssnare, vad hoppas ni på här? Att Nathaniel dör eller att han lever?
Han dog för att vi skulle få leva.
Åh, det är så fint. Det är den perfekta uppoffringen. Det är liksom...
Marco bär iväg Nathaniels kropp.
Ja. Och Ellen står framför hans grav och sörjer. Åh, det är fint. Ja, det är vackert.
Ja, det vill jag se.
Ja, men det har varit den här boken. Och boken avslutas med raderna: Sagan om isfolket avslutas med nästa bok.
Ja, det känns ju märkligt. För det här känns ju klart. Men i och med att vi kunde ägna en hel bok åt att förbereda slutstriden, så kan vi förstås ägna en hel bok åt efterspel. Och vi får se vad som händer med alla karaktärerna. Och det är alltid trevligt. Jag älskar efterspel i böcker och filmer.
Mm. Det är jättetrevligt. Oftast känns det som böcker och filmer slutar lite för abrupt och man får inte svar på allting. Men här har vi en hel bok där vi kan få svar på allting.
Mm, kanske kan bli som Sagan om ringen-slutet, som ju folk kritiserade massor när filmen
kom. Jag älskar Sagan om ringen-slutet.
Ja, jag tycker det är jättebra liksom, att det liksom slutar och så slutar det igen och så slutar det igen och så slutar det igen. Man behöver aldrig sluta, man kan bara fortsätta.
Nej, jag ska inte säga hur mycket jag grät under den filmen, men jag grät i princip hela sista timmen av den.
Åh.
Ja.
Mm. Ja.
Ja, jag har en fråga jag vill diskutera.
Ställ den.
Och det är det här: medan Nathaniel håller på med sin slut, så kommer ju den lilla newsflashen från Rune och Lucifer.
Ja.
Och det är att Tengilrronde har aldrig druckit av det svarta vattnet. Han har bara fått stängt på sig.
Ja, det räckte ju ganska långt.
Ja. Men hur fungerar det här då? Vi har helt enkelt fått den här uppfattningen om att Tengilrronde är odödlig och så stark för han har druckit av ondskans vatten. Han behöver dricka av det igen för att nå sin fulla kraft. Men plötsligt är han så här stark utan att ha druckit av det. Det går inte ihop.
Det onda vattnet känns ju betydligt bättre än det klara vattnet då, för Kira drack ju faktiskt.
Ja, Och Kira var mig veteligen inte odödlig.
Nej, hon blev så här, ja, nu är du vanlig igen.
Ja, och Tengil Nunde kunde bevisligen avla barn.
Ja, så att det svarta hatet. Kanske i och för sig, ja, svårare att komma åt då uppenbarligen och svårare att få full kraft av, men betydligt mäktigare.
Ja, så bara några stänk på huden och du kan bli en gammal gubbe med korta ben och gamnäbb.
Mm.
För det är ungefär så episkt Tengil Nunde var i den här boken.
Som hittat.
Mm. Ja!
Någonting annat? Eller ska vi gå över till formalien?
Vi går över till formalien. Vi har fått massa synpunkter från er lyssnare på den här boken. Och det är vi jätteglada för.
Ja, det får vi tacka extra mycket för eftersom vi spelade in böckerna med väldigt kort tid emellan sen bok 45. Men tack så jättemycket för att ni svarade så fort.
Ja. Och frågorna vi ställde var ju, vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Vilken är din favoritkaraktär? Och sen slutligen, det här är i praktiken slutet på Isfallssagan. Vad tycker du om slutstriden, alltså bok 42-46? Vad var bra? Vad kunde gjorts bättre? Och första svaret kommer från Akasha som säger, som svarar på frågan, vad tycker du om boken? Den är fantastisk. Favoritögonblick i boken, när Nathaniel och Ellen räddar Fekor, är så otroligt gripande. Margit visar oss det mirakulösa i den rena kärlekens kraft. Jag får rysningar och tårar i ögonen. Sedan ser den när Tengil Nunde slickat på glasproppen och blivit jättemäktig och jättesnygg och hur han snabbt förfaller. Episk! Den roligaste scenen, det är när mossmännen sågar av benen på Tengil Nunde. Favoritkaraktär? Jag kanske säger Nathaniel som äntligen får blomma ut sin fulla kraft. Och sista frågan, vad tycker du om slutstriden? Akasha svarar, hela det här äventyret i det stora svalget är ju ascoolt. Måste ha blivit sån otrolig gemenskap mellan alla de som fick uppleva det. Gillar även mossmännen som är otroligt coola och mystiska.
Nästa svar kommer från Martha. Vad tyckte Martha om boken? Boken är bra men inte så bra som jag hoppats. Det är ändå en del av slutstriden. Alla dessa långa konversationer med tankekraft. Blä. Det är tråkigt att läsa. Marco sänder, Nathaniel sänder, Tova sänder. Och när de flaxar runt i stora svalget, det tar alldeles för lång tid att beskriva hur folk och demoner far omkring. Det är spännande när Nathaniel ser delar ur Tengil Nundes barndom, hur Nathaniel försvagar Tengil Nunde genom ömhet och kärlek. Kärlek, vänskap och lojalitet är en röd tråd genom boken. Favoritögonblick i boken, nära slutet när Nathaniel verkligen förstår sin styrka. För den skull hade just han blivit den utvalde. Han visste nu att Marco aldrig skulle klara av att övervinna Tangil. Favoritkaraktär, Nathaniel! Och om slutstriden då. Margit är fantastisk på att skriva pågående historier. Men hon är inget vidare på att avsluta. Vi talar ändå om 46 böcker och en otrolig historia som bara tar slut alldeles för enkelt. Isfolket förtjänar att besegra Tengil Nunde utan inblandning av Lucifer.
Mm. Och nästa svar kommer från Blodsänd som säger, en mycket spännande bok. Att följa striden mellan Tangil och Nathaniel var mycket mer spännande än vad jag mindes. Och även om jag visste hur det skulle sluta, kunde jag inte sluta lyssna och jag var helt fast. Favoritögonblick. När Nathaniel äntligen inser hur stark han är. Äntligen! Favoritkaraktär. Nathaniel eller Tilly. Och vad tyckte du då om slutstriden? Och Blodsen svarar, jag tycker att slutstriden var riktigt bra. Vi fick äntligen knyta upp säcken på hela sagan. Det är tråkigt dock att det tar så lång tid att få läsa Nathaniels krafter.
Nästa svar kommer från Charlotte M som gör sin första post på forumet.
Woho, välkommen!
Hej, välkommen Charlotte! Charlotte säger, jag har nyligen hittat podden i samband med att jag läste om böcker efter 25 år. Podden blir bara bättre för varje avsnitt. Jag älskar era ärliga och roliga analyser så får vi att skratta högt.
Ja, tack!
Ja tack, vad tyckte du om boken? Inte ett dött ögonblick. Tempot skruvas upp ordentligt nu, bra och spännande. Favoritögonblick? När mossmännen ska hjälpa Tengil Nunde och såga av benen och då gör de kortare. Det går bara inte att ta någon på allvar.
Nej.
Och när Ellen och Nathaniel återförenas. Favoritkaraktär, Nathaniel, som äntligen inser vilken kraft han faktiskt besitter och kliver ut ur Marcos skugga. Om slutet då. Det blev slutstriden, alltså bok 42-46. Det blev lite väl utdraget men otroligt spännande. Jag känner verkligen med Nathaniel, Mark och Ellen, Tova, Gabriel och Ian. Deras gemensamma personliga utmaningar och blir så berörda av deras sammanhållning. Jag tycker mycket om Nathaniel och Tengil Nundes slutkamp som är riktigt spännande. Tycker delen när Marco ska låsa upp Tilis lås är bland det värsta jag läst i hela Isfolket-serien. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jobbigt när jag läste det för 25 år sedan. Det är minst lika obehagligt nu. Tili är så fruktansvärt utsatt på ett så utstuderat grymt sätt. Jag gillar inte denna scen, även om Marco försöker det bästa under omständigheterna, så blir jag bara illa berörd.
Mm. Och nästa svar kommer från fröken Anna-Maria som säger: det finns en viss spänning, men även något av en antiklimax. Efter allt som byggs upp kring det stora svalget så känns det lite för enkelt. Mossmännen har grävt ett stort magiskt hål där allt virrar runt i förhoppning om att det som virvlar ner i det ska vara ätbara. Eftersom väldigt få är ätbara bygger de istället burar och fårfoll att förvara alla andra och demoner i. Då Lilith är deras anmoder lovar de att släppa ut alla igen eftersom isfolket är kompis med Lilith. Omständigt. Även om jag tycker synd om isfolkets alla vänner som hamnade i svallet så försvann mystiken i ett nafs när alla till slut kunde komma ut därifrån. Däremot är Nathaniels jakt på Tengeln onde och krukan mycket spännande. Och jag gillar slutsidan när Nathaniel helt kapitulerar inför den undersköna iskalle Tengeln onde. Men det visar sig just vara den hängiven som är förödande för den onde stamfaren. Favorithändelse. Och jag citerar: och Nathaniel, vars styrka var godhet, brast i gråt. Han kände en innerlig ömhet och djuphet. Nej. Och Nathaniel, vars styrka var kärlek, brast i gråt. Han kände en innerlig djup ömhet och kärlek till detta lilla barn som han såg för sin inre syn. Vi kan tala samman. Jag kan berätta för er om er barndom. Ni kan få en vän i mig om ni bara... Och fröken Anna-Maria säger: jag är väldigt svag för den här typen av upplösningar där kärleken får övervinna allt. Favoritkaraktär: Nathaniel, när hans verkliga styrka får komma fram och han slutar vela omkring. Om slutsidan som helhet då. Fröken Anna-Maria säger: det är för mycket hjälpare. Jag önskar stryka Lucifer, demonerna och diverse onödiga andar. De fem skulle ha fått klara sig mer själva. Jag skulle önska att Tengeln onde var intelligentare och inte så barnslig och dum. Sedan gillar jag inte lillgamla 12-åringar som berättade. Däremot tycker jag om när små, till synes ovidkommande händelser får stor betydelse. Till exempel Tilis bild i glasfönstret och Hannas tårade ögon när han skildes från Silje och barnen. Det borde varit fler sådana händelser från hela bokserien som fällde mer utslag. Nathaniels slutliga kamp mot Tengeln onde tycker jag som sagt är den bästa i slutstriden. Och vidare säger fröken Anna-Maria: idag lånade jag ut bok 47 från skolbiblioteket till en av mina 16-åriga elever som har svenska som andraspråk. Hon började läsa i oktober och hunnit igenom hela serien på 9 månader.
Oj!
Wow. Fröken Anna-Maria säger: starkt jobbat, även om jag vet att hon har slarvläst en del. Jag frågade vad hon tycker om böckerna och hon svarade att hon älskar dem. Jag har dock inte lyckats övertyga henne om nöjet att lyssna på podden. Men om hon får bestämma finns nog en somalisk översättning snart. Vad roligt att höra!
Ja, och jag har faktiskt börjat på en somalisk översättning av Isfolket-podden. Så att du kan hälsa henne The Guys och Isfolket-podden.
På riktigt?
Det betyder lyssna på Isfolket-podden på somalisk. Jag började för en minut sedan så att jag inte kommit så långt. Men jag jobbar på det. Jag har 2 repliker till på det här. Det första är det här med upplösningar där kärleken får övervinna allt. Jag arrangerade ett Isfolket live en gång. Där jag då, det var ju slutet för Mossmannen tar som jag spelade på ett antal Isfolket live. Och jag döpte live till trots att de älskade varandra så mycket.
Åh nej! Åh vad jobbigt.
Hela poängen med livet var just att isfolket skulle förlåta Tar. Och då var Tar under influens av kärleken som var en förkroppsligad varelse på livet.
Oj.
Så då skulle han ångra sig och bli god. Och när vi står inför den här episka slutscenen och jag har liksom planterat det där så hårt, så tänker jag att de kommer ju att komma på det här.
De kommer vända om till den goda sidan.
Ja, så manar de ner mig i jorden.
Va?
Och jag dör. Va? Jag satt upp det här slutet, jag hade planerat det hur länge som helst.
Kärleken övervann inte allt.
Nej, manande övervinner allt.
Ja, fast du var mossman då, eller hur?
Ja, jag var en jätteelak mossman.
Du förtjänade, hatar ja, mossman.
Ja, det gjorde jag absolut. Den sista jag kom att tänka på, just det här med Tili och fönstret och så.
Mm.
Det var ju kul för oss läsare att vi fick någon slags hint om att hon inte var död.
Mm.
Men det visste vi å andra sidan eftersom hon inte var i Demonas fjäll. Och att vi visste om det gjorde ju ingen som helst skillnad egentligen. Att isfolket visste om det gjorde ingen skillnad. Utan även om de hade hamnat i det stora svalget utan att veta någonting om det här, så hade de ju, det hade ju hänt precis samma sak. Vad slog mig?
Jag tänker ju så här att Tilly hade ju mycket väl kunnat vara död, med att hon hade dött och hennes ande hade förintats eller bundits någonstans.
Mm.
Jag tror att när jag läste böckerna första gången så var jag ju helt övertygad om att ja, men de kommer hitta hennes döda kropp, eller hon är inte demonas fel för att hon, ja, tänker hon då förintat hennes själ eller bundit henne någonstans. Att hon nu var levande, det var nog den största grejen för henne, för att man glömmer liksom att det är inte bara att de hittar henne, de hittar henne vid liv. Hon är inte en ande, hon är lika levande som Nathaniel och Ellen och Gabriel och Tova och Ian.
Ja.
Så det, ja, jag tycker det är fräckt.
Ja, nästa kommentar kommer från Silja Arngusdatter, som tycker om boken. Den är i stort sett ganska spännande, även om vissa saker är lite långdragna. Det är bra att Nathaniel äntligen kommer till sin rätt, men jag förstår inte riktigt varför han inte får veta sina krafter han egentligen besitter innan han verkligen behöver dem.
Mm.
Det blir ju helt enkelt mycket mer dramatiskt om man upptäcker dem i sista sekunden.
Ja, men lite tröttsamt också.
Ja. Bokens bästa ögonblick, det är början när de fem utvalda använder häxkonster och jakornen för att ta sig in i det stora svalget. Och slutet när Nathaniel ger Tengil Nonde nådastöten och efter det.
Mm.
Likaså när Nathaniel och Ellen och Tamlin och Trond och Tyfon tillsammans räddar Fekor. Den scenen är verkligen fin. Favoritkaraktär, Marco, tror jag. För hans hänsynsfullhet i en väldigt svår situation. Som för övrigt är hjärtskärande, upprörande, stackars Tilly. Och Nathaniel som äntligen, och nästan för första gången sedan han var 4 år, verkligen visar att han duger till någonting.
Alltså det måste sidospåret. Nathaniel var ju väldigt mycket mer medveten om vad han kunde och inte kunde när han var 4 år än vad han är, kan nu.
Mm.
Herregud. Ja, slut på sidospår.
Slutstriden som helhet då. Jag tycker väl att hela slutstriden borde vara komprimerad till färre böcker. Man kunde gärna slagit samman 39 och 40, 41 och 42, delar av 44 med 43 eller 45. Och till slut 46 och spoiler. Slutstriden borde ha fått handla om isfolket och i stort sett bara isfolket. Det hade varit mer episkt med större fokus på de fem utvalda och Ian och deras kamp mot Tengil Nonde. Som det är här så finns det nästan mer biroller än huvudroller. Det är nästan mer fokus på biroller än huvudroller. Kanske med undantag för Nathaniel och Marco. Och speciellt Tova borde ha fått bidra mera. Hon är ju den drabbade just nu.
Mm.
Det hade kanske fungerat med isfolkets förfäder som allierade på var sida, de goda mot de onda drabbade. Tengil Nonde själv borde ha varit åtskilligt mer intelligent och faktiskt borde han ha litat mer på Sölve.
Nej, varit mer
likt. Han borde ha liknat mer Sölve, som Sölve framställt i Drakens tänder. Och Sölve själv borde ha fått mer plats i slutstriden. Ja, tack till mer trolldom och häxkonster och flera nostalgiska ögonblick. Som när Tova tänker på Charlotte, Tengil, Silje och barnen och deras strapatser över fjällen. Och mötet mellan Sol och Hanna, Grimar och Vega. Och nej, tack till Lucifer! Hans enda bidrag borde ha varit några goda gener till Mark och Nathaniel. Nej, tack till demoner, kanske med undantag av Tamlin. Nej, tack till Margit Sandemo som karaktär i boken. Till gudomar, andar, som inte kommer från isfolket. Nej tack till SS-soldater och konkvistadorer. Och nej tack till nummer 1, 2, 3 och så vidare. Det allra bästa hade varit om sagan hade slutat redan på 1800-talet för att det blir för modernt. Och för många av karaktärerna blir allt för endimensionella. Vi lärde känna Sol bättre på 3 böcker än vi lärde känna Marco på 19 böcker.
Oh shit, har han varit med i så många böcker?
Ja, Silje brukar ha rätt när hon säger saker.
Ja, Silje har helt rätt. Wow. Mm.
Utan att jag därmed vill säga att Marco är endimensionell, men han är heller inte lika djup som de tidiga karaktärerna i sagan. Trots det så är han en av mina favoritkaraktärer. Men, och jag hade kanske hellre sett honom än Nathaniel som den speciellt utvalde. När serien nu slutar där som den faktiskt gör, så hade jag hellre behållit Imro och Gann som självständiga karaktärer. Det hade varit så fint om Mark också kunde ha fått ha en familj.
Mm.
Det jag värderar allra mest med isfolket är de mänskliga relationerna.
De täta banden.
Ja, de täta banden man får till karaktärerna. Och det tycker jag försvinner mot slutet när allting får så gigantiska dimensioner och karaktärsuppbyggnaden inte får lika mycket fokus och inte är lika bra. Med vissa undantag som till exempel Ian i Lugn före stormen och En glimt av ömhet. Tack så mycket för de svaren. När ni hör det här, då kommer redan tråden inför bok 47 att ligga uppe. Och vi kommer att göra en speciell tråd för sagan som helhet. Så att när ni svarar på bok 47, så tänk på bok 47 bara. Och inte på sagan som helhet, utan det kommer göra en helt egen tråd. Och ha ett helt avsnitt om i princip sammanfattningen av Isfolket. Vi har lite fel och missar.
Ja, det har vi. Och första svaret i den tråden kommer från Heike som säger: vi får veta på sidan 222 att Tengil Nunde aldrig har druckit av ondskans vatten. Men i bok nummer 31 får vi följa om Tengils tankar den gången han uppsökte livets källor. Och på sidan 12 står det, i bok 31 alltså: genom att han uppsökt livets källor och druckit av ondskans vatten hade också elementen blivit hans slavar, hans medel att uppnå vetskap. Han hade haft makt över hela jorden en gång. Åsan ångrade sig och Åsan grämde sig över det infall han fått den gången. Då han beslutade sig för att sänka sig själv i dvala. Och Heike säger: det är ju en sak att Tengil Nunde inte vill erkänna för andra att han aldrig druckit av vattnet. Men genom att vi får följa hans tankar så tycker jag att sanningen bör komma fram där. Det är en miss.
Ja, det är en jättemiss. Och den känns helt i onödan också. För varför kunde inte vi ha hållit oss till historien att Tengil Nunde hade druckit lite vatten och han behövde dricka lite mer? Jag tyckte det fungerade jättebra.
För om man bara stängt på sig, varför ska alla böja sig för någon som bara blivit lite badad? Det är också ett stort plotthål som jag kommer på nu. Att varför ska alla demonerna som krypa för honom bara för att han har varit någonstans men inte upp... Det är som att han ungefär har sprungit ett halvmaraton och inte fått en medalj.
Ja, det känns helt onödigt också. Varför tillkom den detaljen i den här boken?
Jag har ingen aning. Vi får inget svar heller i tråden. Men alla är eniga om att det här är en miss.
Ja, nu ska vi prata om Nathaniels nakna kropp.
Oh.
Heike skriver: Nathaniel skäms för sin nakenhet. På sid 41: jag är inte van att visa min kropp, tänkte han. Jag har inga kärlekshistorier att se tillbaka på. Ingen mer än den enda. Den med Ellen. Ursäkta min Nathaniel-röst. I rop av stumma röster berättar Nathaniel för Ellen att han har gått till sängs med en tjej som klängde på honom. Var de inte nakna då, eller? Ja, sid 109 i rop av stumma röster: hon spelade upp hela registret i våra två enda möten, kastade som halsen på mig och smekte mig passionerat och stönade och vred sig och skrek halvkräft. Och inte dugg var äkta. Fy, så hemskt det var, Ellen. Jag gick bara i säng med henne en gång.
Det känns som att det där var ett one night stand. Så han har kärlekshistoria att se tillbaka till.
Ja, men de kanske var påklädda. Om vi ska försöka rädda det här.
Jag räddar inte, det är en miss.
Okej, då får du ta nästa.
Ja, Heike skriver vidare. På sidan 157 så står det: Tengil den onde hade inga svårigheter med att öppna nästa port. Han uttalade mossmännens magiska ramsa och han själv började inte kladda ner kroppen med dumma tecken. Det var bara hans utvalde efterkommare som behövde det. Först hade han valt Sigleik, men det kräket vågade inte fullfölja undervisningen. Därför avlade han en egen såg, Taginor, som skulle bli hans högra hand. Men också han svek Tengil och det är så grovt att han måste döda slyngen. Och Heike säger: Sigleik levde mellan 1280 och 1350. Och Taginor mellan 1265 och 1295. Alltså kan inte Tengil bestämma sig för att avla Taginor efter att Sigleik svikit honom.
Nej.
Det är en miss.
Ja, det här var ju inte alls då i Demonernas fjäll. Så att...
Det är jättekonstigt.
Ja, jag tror jag håller mig till Demonernas fjäll-historien.
Ja.
Heike fortsätter hitta missar i den här boken. Nathaniel försöker att skaffa självförtroende från sid 170. Jag är den utvalde, tänkte han. Jag har druckit av den beskyddande brygden i demonernas fjäll. Men då säger Heike: nej, det har du inte, Nathaniel. Det var ju det som chockade alla när de skulle dricka bryggen. Att du inte fick något av den.
Oh, det är ett jättefel. Det är ett jättefel.
Ja, konstigt.
Ja.
Ja, vill du ta nästa?
Heike, det är lite mer funderingar här över detta med odödligheten och Tengil Nundes drickande av vattnet eller inte. Och då har Heike sagt inför en annan tråd där Gabriella skriver: jag har funderat på Tengil den onde, hur han kunde bli odödlig. I bok 42 på sidan 45 berättar Rune om Tengils vandring i källorna. Han får återberätta av andarna hur det gick för Tengil den onde. Bland annat så säger det: han blev lovad odödlighet, all världens rikedomar och fullständig makt över mänskligheten om han drack av vattnet. I bok 46 på den 222 så tar Rune kontakt med Nathaniel och berättar att han och Lucifer har pratat med Shama. Och det jag citerar: och när vi ansatte Shama hårt så upplyser han oss om att Tangil aldrig har druckit av ondskans vattnet. Om han har påstått det själv så är det en lögn. Och Gabella säger också det här som vi alla funderar över, att om Tangil aldrig drack av vattnet så borde han väl inte bli odödlig.
Ja, och Silje, mäster Arngrim, försöker rädda det här med när Tengelnonde kom till det svarta vattnet fick han stänk på sig precis som Kira, men det gjorde så ont att Tengelnonde blev rädd och bestämde sig att spara vattnet till bättre tider. Men det gav en evigt liv dock som förkrympt fuling, men ändå. Så är uppfattat det hela i alla fall, men det är ju versionen från den här boken som motsägs då av de tidigare böckerna där han nämnts.
Ja, och Vanja den sköna har hittat ett jättefel. Hon säger: jag har märkt ett fel när det gäller Sieglake i den här boken. På sidan 37 och framåt ska de utföra att ta kontakt med Sieglake för att få hjälp med att ta sig in i det stora svalget. Senare i boken på sidan 147 är Sieglake med inne i svalget. Hur går det ihop? Som jag fattar det kunde inte folk utanför svalget få kontakt med de som var inne i det.
Va?
Det här stämmer ju.
Ja.
Sieglake är plötsligt i det stora svalget när han inte har haft någonting där att göra. Alls.
Så han måste ha skickat in sig själv i det stora svalget.
Ja, och det kan han inte göra heller.
Nej, det fanns en till lynxpistol som han råkade hitta. Nej, okej, det går inte redan.
Nej, det här är ett fel.
Ja.
Det känns som att Margit skrev in Sieglake eftersom då Sieglake är ju Tilis närmaste släkting. För att det skulle bli en fin släktåterförening. Men det funkar ju inte. Det blir ett fel istället. Oj, vad fel det blev.
Ja, man ser ju i och för sig att det här felen här är ju förmodligen på grund av att det är så otroligt komplicerat att hålla reda på allting i slutsidan.
Ja, men det är rätt stora fel det här också.
Ja. Mm. Och några kan man inte riktigt förstå hur de uppstår ens.
Nej, det mest förvirrande är väl det här med huruvida Tengelnonde drack eller inte drack av ondskans vatten, som bara känns felaktigt och jättekonstigt.
Ja, det är onödigt.
Ja, onödigt är ordet, för att det förvirrar mer än vad det reder ut. Det känns som att Tadel får en jättestor aha-upplevelse av det medan vi läsare bara sitter och känner, jaha, men allt som har sagts, gäller inte det nu?
Nej, det går ju inte alls.
Nej, det går verkligen inte ihop för 5 öre. Usch, vad synd.
Jag vill jättegärna att ni går in på forumet isfolket.se, klickar på forum och röstar på böckerna. I forumet Sagan om Isfolket, recensioner, reflektioner, omröstningar, så kan man alltså ge betyg 1-10 på alla böcker i sagan. Och när ni har gjort det så kommer jag att sammanställa alla röster och så kommer vi göra minst ett avsnitt som handlar om då topplistan av böckerna. Vilken bok ni har röstat fram som bästa boken.
Ja!
Ja, så kommer vi då till Vanjas recension av Det svarta vattnet. Och Vanja skriver: sid 41. Och Nathaniel låg där och orörlig, kunde inte göra något. Inget annat än att känna sig dum och sysslolös och framförallt naken. Men det sista tycktes inte göra de andra förlägna. De tog det alldeles naturligt. Det var bara han själv som skämdes. Jag är inte van att visa min kropp, tänkte han. Jag har inga kärlekshistorier att se tillbaka på. Det är samma. Det är från Ropets dumma röster då med den här, att han gick i säng med henne. Och då svarar Vanja: men skedde det då i våtdräkt i Europas dumma röster? Sid 143. Ja, det är riktigt i och för sig, förklarar Trond. Sten består av komprimerad jord, så som det blev danat i urtiden då jordklopet skapades. Jord och lava, alla mineraler uppstod i upphettande och sammansvetsande av små partiklar. Nej, jag kan visst inte förklara det ordentligt, men något sånt var det i alla fall. Hur mycket fel är det här egentligen? Vi börjar med att Trond levde i 17 år på 1600-talet. Hur vet Trond allt om lava, mineraler, svetsande och partiklar? Sid 147. Berget släppte honom faktiskt så fort att de måste fånga upp honom innan han dråsade rakt ner. För hans vingar var knäckta och de bärande vindarna blåste inte längre i grottan. Mark och Nathaniel kunde styra sig själva på de där vindarna på grund av svartängel på brå. Så långt är helt okej. Men när vindarna är borta förstår jag inte alls hur du kan röra sig där. De kan ju inte flyga. Ja.
Eller?
Sid 151. I den hårt sammanpressade jordväggen på klipphyllan bortresta sida öppnade sig en smal port, precis lagom hög för de största av dem. De kunde skymta att det var en tunnel som pressades ut. Den förlorades i jordlagen. Tyckte slutta ganska mycket neråt. De såg på varandra. Många såg lite skeptiska ut. Som om de hade slutat tro på underverk redan i barndomen. Hallå! Har de inte sett coolare grejer än så? Okej att de är förvånade att få slippa ut. Men de flesta har inte ens suttit där en vecka. Så stor grej ska det inte vara. De verkar i övrigt inte vara särskilt skeptisk skara. Det är ju en salig blandning av demoner, helveteshundar, andar och människor. Mm. Ja, det reagerade jag också på. Att
ja.
Helveteshundarna och demonerna hade slutat tro på underverkar redan i barndomen.
No, nej, inte riktigt.
Sid 164. Vilken mardröm, flämtar pojken. Jag vet inte, svarar Tova tankfullt. De värsta mardrömmarna är väl egentligen de som gränsar tätt in till verkligheten. Och sen följer en och en halv sida med drömmar alla berättar om. Och som bara ska illustrera hur det kan vara otäckligt att drömma att ens mamma kommer in och häller myror i en säng istället för att drömma att man blir jagad av en vampyr. Fokus, isfolket! Nathaniel kämpar för era liv. Sitt inte och prata skit och kan ni inte låta bli. Prata om något som jag inte blir så irriterad på. Sid 210. Hej Tova, sände han. Fint att höra ifrån dig igen. Detsamma, svarade hon. Gissa om vi blev gladare att få livstecken ifrån dig. Ellen höll på att gå upp i limningen av glädje. Att du måste hälsa henne. Vad är det här för komvik kompissändningar? Jag trodde det var svårt och ansträngat att prata sådär. Men tydligen inte, för nu på kvällar och helger kan du telepatera för 0 kronor i minuten till alla dina kompisar. Ja! Då ger vi oss vidare till Är det någon där ute? Den allra sista boken i Isfolksagan. Och det är ju ofta så att den sista boken är den bästa boken i en lång serie. Eller hur?
Ja!
Ja!
Uff, jag har lite avsepationsångest, Dan. Jag vill inte det här.
Vi har lite formalia kvar, eller hur?
Ja, jag vet, men jag vill inte. Nu har vi levt med det här i så många månader.
Ja, men det är inte över än, för vi kommer göra extra avsnitt och sen kommer vi att ta oss an Häxmästaren. Och det har blivit möjligt genom att vi har fått hjälp av er och sponsring på patreon.com/isfolket.
Ja, och vi är så tacksamma. Och vi vill tacka alla er som har stöttat oss på Patreon. Så vi vill säga ett jättetack till Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Kosha, Alba Lundström Ramirez, Cecilia Hellstrand, Nolau, Jenna Larsson Rydhammer, i.v.a. Karlström, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Blodshämnd, Petronella Thorén, Rebecca Lundqvist, Cincia från Nor och Lone Norefors. Jättetack till er för att ni ser till att vi kan fortsätta med Häxmästaren efter det här.
Tack så jättemycket, och glöm inte vår sponsor nextstory.se, där de då har engelska isfolket. Och ni får 30 dagar gratis om ni skriver i koden isfolket när ni registrerar er.
Ja!
Har vi klarat av allt då?
Vi har klarat av allting.
Ja, var kan lyssnare hitta mer av dig?
Ja, jag finns på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Den får ni gärna gå in och följa. Där skriver jag om allting mellan himmel och jord. Och på den Facebook-sidan hamnar också alla mina bloggposter. För jag bloggar också på setsunaseras.blogspot.se. Så vet jag in och läs där och kommentera gärna något snällt. Sedan finns jag på Twitter. Jag heter Anna Seras. Och där skriver jag om det mesta och twittrar ut roliga artiklar och bilder på söta saker. Och Dan, vad hittar man mer av dig?
Man kan hitta mig på en massa poddar på iTunes och på YouTube. Och idag tänkte jag prata om Fan of History, som är en av de få poddarna jag gör som faktiskt har kommit ut med mer avsnitt än Isfolket-podden. Jag har precis släppt avsnitt 66 av Fan of History. Och det är en podd jag gör tillsammans med Brennan Rankin. Den är på engelska, eller åtminstone svengelska när jag pratar. Och den handlar om världshistorien från år 1000 före Kristus, precis allt. Och vi har kommit fram till 712 före Kristus var det senaste avsnittet då. Så 66 avsnitt, 288 år. Wow. Så gillar ni historia, lyssna på den.
Mm,
det är Anna bra. Är med i ett avsnitt också.
Ja, det får ni gärna lyssna på. Vi pratar om Hatshepsut, det är jättekul.
Nej, det avsnittet du är på YouTube. I podden är du med och pratar om Urartu och Assyriska imperiet som spår
på. Ja, just det, ja. Det var roligt det också.
Fan of History finns även som YouTube-kanal med massa extra material där. Vi vill ha iTunes-recensioner. Vi har inte fått några nya den här veckan. Men om ni lyssnar på ett Apple-device så gå gärna in och ge oss en recension. För det gör att podden blir mera synlig för andra.
Mm-mm. Och vi blir väldigt glada för era fina ord också.
Ja, vi läser upp den i podden.
Mm-mm. Nu Dan, nu ska vi bege oss till nästa bok. Om det är någon där ute.
Ja, det får jag hoppas att det är någon där ute.
Ja, annars får vi hitta här helt själva nästa gång.
Ingen där ute alls?
Nej, alldeles ensamma. Men jag hoppas att vi hittar någon.
Ja, jag vet inte om jag hoppas det, men vi tar upp det nästa
ja. Ha det bra, hej då!
Hej då!
You love.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.